välkomna. Idag har jag pratat med Linda Kumblad och vi har bland annat pratat om hennes karriär som systemekolog, hur man räddar en fjärd och hur situationen i Östersjön ser ut. Hej och välkomna till Forskarpodden. Just nu så sitter jag här på Skansen och jag sitter här med Linda. Vill du berätta lite grann vad du jobbar med för någonting?
Ja, jag jobbar som forskare och projektledare för projektet Levande kust.
Och du är även systemekolog, eller hur? Vill du beskriva lite vad det handlar om eller vad man jobbar med när man är systemekolog?
Ja, en systemekolog jobbar med hela miljön, ska man säga. Man inkluderar människan och ser hur människa, miljö, växter och djur interagerar.
Oj, wow! Men hur ser då en vanlig dag ut på ditt jobb? Är det mycket utomhus eller är det mycket i labbet som man forskar kring?
Det kan vara väldigt olika. Min arbetsdag varierar väldigt mycket. Ofta är det kontorsarbete. Jag skriver mejl och svarar på mejl och pratar i telefon och skriver rapporter och analyserar data och sådär. Men jag är också ute i fält och planerar provtagning och pratar med markägare och myndigheter, håller presentationer och sådär. Så det varierar mycket.
Okej. Och vi vet ju nu, eller kanske inte de som lyssnar vet, men att övergödning i Östersjön blir allt vanligare nu för tiden. Och då kan ju bland annat ekosystemen ändras och det kan bli algblomningar och sånt som man kan se när man går på stranden ibland. Men det är något som man kanske kan göra någonting åt. Och du berättade innan att du jobbade med projekt Levande kust. Är det någonting som man jobbar med för att förhindra det här med övergödningen i Östersjön? Eller åtminstone se till att det inte blir samma typ av algblomningar eller drastiska förändringar i ekosystem?
Ja, precis. Det här projektet Levande kust går precis ut på det. Att försöka visa att det går att komma till bukt med övergödningsproblematik i kustområdena. Så då har vi jobbat med en vik som heter Björnefjärden som var en av Stockholms skärgårds allra mest övergödda vik. Och i och kring den så har vi gjort massa åtgärder för att minska näringstillförseln till vattnet och på så sätt minska övergödningen.
Hur gör man när man ska minska näringstillförseln till vattnet?
Ja, man måste ju börja med att göra en kartläggning vad det beror på att ett vatten innehåller väldigt mycket näring. Så det har vi gjort. Man gör en så kallad belastningsbeskrivning, tittar på vad finns det för olika verksamheter i området runt omkring och försöka uppskatta hur mycket näring som de bidrar med.
Och sen, finns det några nackdelar med den här typen av räddning?
Nej, jag kan inte säga att det finns några direkta nackdelar, men det gäller ju att hitta de här näringskällorna och sen stoppa dem med olika typer av åtgärder. Men inga nackdelar, det finns bara vinning att få, tycker jag.
Vad bra. Vad är en typisk sak som kan ge näring till vattnet? Är det något avloppsrör eller hur ser det ut? Hur stoppar man det? Om du kan ge ett exempel på någon näringstillförseldel.
Ja, du är precis inne på rätt saker. Exempelvis kan det ju vara dåliga avlopp. Avloppsreningsverk som har en dålig reningsteknik, eller så kan det vara ett jordbruk där man kanske inte är så där man verksamheten bidrar till att det läcker helt enkelt. Eller så kan det vara hästhållning. Det kan också komma mycket näring från sedimenten. Om det har läckt näring till vattnet under lång tid så kan det lagras upp i sedimenten. Och
vad är ett sediment?
Sediment, ja, det är det som är längst ner på botten. Alltså havets jord eller vad man ska kalla det för. Det kallas för sediment. Så allting som trillar ner på botten, det bryts ner och blir en del av sedimentet. Och om sedimentet är syrerikt så är det ganska bra på att binda näringen. Men om sedimentet blir syrefritt, då kan inte sedimentet hålla kvar näringen och då läcker det tillbaks till vattnet och bidrar till övergödning.
Okej, och var du då på plats och arbetade med det här eller skötte du det någon annanstans ifrån?
Jag är ju projektledare för projektet så jag har inte gjort allting själv. Men jag har ju sett till att det har blivit av. Yes. Så jag har varit mycket ute i fält och sett till att rätt prover har tagits och att rätt åtgärder har kommit till stånd.
Spännande. Och du har ju även beskrivit den här fjärden då, Björnöfjärden, som ett Östersjön i miniatyr. Kan du beskriva lite vad du menar med det?
Ja, precis som Östersjön så är Björnöfjärden väldigt övergödd och har en stor utbredning utav syrefria bottnar. Och en annan sak som de har gemensamt är att vattenutbytet med utanförliggande vatten är väldigt litet.
Och eftersom att Björnöfjärden då kanske liknar Östersjön på en del punkter, kan man säga att man kan rädda Östersjön på samma sätt som Björnöfjärden?
Ja, det kan man väl säga. Många av de åtgärder som vi har gjort runt Björnöfjärden kan man och behöver man göra runt hela Östersjön. Till exempel att förbättra avloppsreningsverk och att se till att det inte läcker från jordbruk och så vidare. Men sen har vi också jobbat med att stoppa det här läckaget av fosfor ifrån sedimenten. Och det kan man nog inte göra i så stor skala som på hela Östersjön. Men däremot så har vi ju visat att det går att göra i kustområdena.
Men det tycker jag är så härligt, för man hör ju ofta att det är väldigt mycket negativa nyheter med just miljön och klimatet, att det blir stora klimatförändringar eller stora algblomningar. Men det är ju jättekul att höra också att det faktiskt går att göra någonting åt med det här projektet då, Levande kust. Vad mer gör man? Vad mer gör du som projektledare för Levande kust? Är det fler sådana här fjärdar som du är räddar eller bedriver du forskning om Östersjön också?
Nej, jag jobbar inte med andra fjärdar. Eller jo, vi har en referensfjärd också som vi studerar. Där vi inte gör några åtgärder, men som också är väldigt övergödd. Och det här gör vi, studerar båda de fjärdarna just för att kunna utvärdera ordentligt vilka effekter de här olika åtgärderna har och hur bra ekosystemet återhämtar sig. Och då ser vi stora skillnader då mellan Björnöfjärden där vi har rättat till en massa problematik och referensfjärden där det är fortsatt dåligt.
Och vi vet ju att Östersjön är ju en stor sjö, eller den nuddar flera länder, inte bara Sverige så att säga. Finns det då något slags internationellt samarbete mellan de länderna som ligger vid Östersjöns kust för att minska den här övergödningen?
Mm, det finns det. Det finns en organisation som heter HELCOM, Helsingforskommissionen, där alla länder runt Östersjön deltar. Och frågor som behandlas där är just hur man ska komma till rätta med övergödningen och miljögiftsproblematiken och hur man kan bevara den biologiska mångfalden och så vidare.
Och har andra länder samma förhållningssätt till det här då, att man vill rädda eller man vill stoppa övergödningen, eller är det några som är tveksamma och kanske inte vill delta?
Alla länder vill ju såklart förbättra miljön i Östersjön. Sen kanske man är lite olika ambitiös i det arbetet eller har lite olika möjligheter att göra det. Just det här projektet Levande kust, det är väldigt unikt att vi har gjort så mycket på samma plats och fått tillbaka en riktigt bra vattenkvalitet och att växt- och djurlivet håller på att återhämta sig. Så det har inte hänt på någon annan plats i hela världen faktiskt.
Vad bra! Och nu så håller ju du på och är med och hjälper att utveckla Baltic Sea Center på Skansen. Vill du beskriva lite vad du gör för någonting där, eller vad det är som du verkligen vill framhäva i Baltic Sea Center? Är det något särskilt ämnesområde som du tycker är extra viktigt? Är det just övergödningen eller är det något annat?
Jag har varit med i hela husets, ja, när vi har tagit fram innehållet i huset. Och det är såklart att jag har väl jobbat mycket med övergödningsfrågorna eftersom det är det jag jobbar med mest. Men det har varit väldigt viktigt att visa och få med och visa hur fin Östersjön är och kan vara. Och att det finns mycket problem att ta tag i, men att det inte är hopplöst på något sätt. Det är jätteviktigt.
Och ni som lyssnar kanske inte har fått se hur det ser ut i Baltic Sea Center, eller så ska ni besöka det. Men vi är en grupp som i klassen, vi fick se lite bilder på Baltic Sea Center. Och det ser ut som att det finns många roliga avdelningar. Vilken avdelning är den som du känner att den här är den som ni har gjort bäst arbete på? Eller är det hela centret som ni är nöjda med?
Oj, det där var en svår fråga. Jag tror att det som är styrkan med det här centret är att det kommer att finnas många olika typer av delningar och utställnings och så.
Okej. Ja, vidare till det här. Din forskarkarriär. Hur kommer det sig att du valde att bli forskare? Har du alltid velat bli forskare eller kom det här kärleken till Östersjön och att rädda, ja, se till att stoppa övergödningen och sånt? Var det något som kom senare eller var det något som du insåg tidigt att du ville bli?
Nej, jag har inte alltid velat bli forskare. Däremot har jag alltid varit intresserad av natur och miljö och sådär. Så det var lätt att välja att börja läsa biologi på universitetet. Och så blev jag ju intresserad för de här systemekologiska frågeställningarna. Och fick möjlighet att göra examensarbete med en spännande frågeställning och börja jobba med olika saker. Till slut så blev jag doktorand och disputerade så att jag blev doktor inom det här ämnet. Och sen har det faktiskt rullat på.
All right. Och vad skulle du säga är din största bedrift inom din forskarkarriär?
Ja, det skulle nog vara att jag har bidragit till att björnefjärden har blivit en frisk fjärd igen med en jättebra vattenkvalitet.
Det låter faktiskt helt fantastiskt. Och den sista frågan då, vilket är ditt bästa tips för att rädda Östersjön?
Ja, det finns inte ett enskilt tips. Östersjöns problematik är ju ganska stor och svårgreppbar. Så det är viktigt att engagera sig i samhällsdebatten. Lyssna och prata och påverka politiker så att de tar kloka beslut. Som privatperson så är det viktigt att se till att man har bra avlopp och har man häst att man mockar hagen och har man båt ska man väl se till att inte använda båtbottenfärger som är giftiga och tämma sin septitank på bra tömningsställen och så vidare.
Okej, tack så mycket. Det har varit jätteintressant att få prata med dig och få höra om allt du gör. Och tack för allting som du gör för att rädda Östersjön. Jag är säker på att de som lyssnar har fått lite fler tips och så att tänka på vad man kan hitta på för någonting. Men även insett att det faktiskt finns hopp att man kan stoppa den här övergödningen och att man kan göra miljön bättre. Så tack så mycket.
Tack själv.